Ni kan slå upp andra Mosebok kapitel 6. Är den första texten jag kommer läsa, men det kommer bli flera eftersom vi har en serie som vi följer röda tråden genom Bibeln och se hur idag hur räddningen från Egypten formar hela Bibelns berättelse. Men hur föreställer du dig Gud? Vad tänker du på? Vad är han för Gud? Vem är Gud? I början på Bibeln så visas han som skapare. Och det är grundläggande att vara människa är att vara skapad av Gud. Men sedan syndafallet så räcker inte det. Vi måste känna Gud som räddare. Att komma till Gud, att tillhöra Gud är att bli räddad av honom. Om du är kristen så är det vad du är. Räddad av Gud. Om du inte är det så är detta vad du behöver. Att Gud räddar dig. Gud skapade allting gott. Mycket gott. Och människan skapad god och fri att njuta av Gud och hans värld. Men människan bröt mot Guds goda väg, valde ondska och lider konsekvenserna. Delvis för att Gud förbannade jorden. Jag förbannade jorden för din skull. Gjorde livet mödosamt. Vi får inte ha paradis utan Gud. Men människans egen ondska förstör också. Adam skyller på Eva. Kain dödar Abel. Och genom tiderna förtryck, splittring och våld kännetecknar vår värld ända till idag. Människan förstör. Så sedan syndafallet räcker det inte att känna Gud som skapare. Vi behöver räddning. Och så är vår Gud. Kärleksfull, nådefull, villig och mäktig att upprätta. Och redan från syndafallet så började han lova räddning. Och vi såg speciellt förra veckan i löftena till Abraham. Han lovade att välsignelse skulle komma, motsatsen till förbannelse. Och nu i andra Mosebok får vi se honom. Se Gud agera. Alltså Abrahams familj har nu vuxit till ett stort folk. Men de bor inte i landet som Gud lovade till Abraham. De har flyttat till Egypten. Och först tolererades de där. Men med tiden så har egyptierna vänt sig emot dem, gjort dem till slavar. Tvångsarbete, de sliter i hettan. Och man kan läsa i början av andra Moseboket. När kungen tycker de blir för många så befaller han att varje nyfödd pojke ska kastas i Nilen. De lider det värsta av världens ondska. Det var svårt för mig att läsa det igen i veckan. Nu när vi har flera nyfödda här i församlingen. Men människan i alla tider är kapabel till sådant. Läs lite historia. Samma benägenhet till synd. Och Abrahams familj som hade dessa löften om välsignelse. Lider, förslavade. Maktlösa, nedtryckta. De lider tills Gud uppenbarar sig som räddare. Så låt oss läsa från andra Mosebok kapitel 6 och det är vers 2-8. Andra Mosebok 6 från vers 2. Och Gud sa till Mose: jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Jag upprättade också mitt förbund med dem och lovade att ge dem Kanans land, det land där de bodde som främlingar. Och jag har nu hört Israels barn sucka över att egyptierna håller dem som slavar. Och jag har kommit ihåg mitt förbund. Säg därför till Israels barn: jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det som arvedel. Jag är Herren. Jag har 3 punkter och sen 2 tillämpningar för oss. Så den första punkten är en Gud som räddar. Gud knyter räddningen här till sitt namn. Om ni märkte, han säger flera gånger, jag är Herren. Herren är alltså Guds namnet, J-H-V-H. Guds personliga namn. Och han säger, för Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Okej. Men om du lyssnade noga förra veckan så hade du märkt att i första Mosebok så kallar Gud sig för Herren. Samma namn. Och Abraham tilltalar också Gud med samma namn, Herren. Så vad menar Gud med att under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem? Och den lata lösningen, det är att säga att Bibeln motsäger sig själv, texten är ihopsnickrad från olika motstridiga källor. Så det är lösningen mycket sekulär bibelforskning väljer. Men om vi kan leva med spänningen i typ 5 sekunder och tänka lite. Så finns en förklaring som tar texterna på allvar. Och det ger också insikt i vad som händer här. Namnet Herren anspelar på när Gud kallade sig jag är den jag är vid den brinnande busken. Och det är först nu som Gud visar vem han är. Vad betyder det att han är? Och han förklarar vers 6, jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete. Så namnet kopplar han till räddningen. Räddningen visar vad det betyder att han är Herren. Och igen i vers 7. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Namnet Herren är hans relationella namn, hans förbundsnamn. Och det är en relation som börjar med att han räddar dem. Och mitt i detta säger han, jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Och detta folk som lidit under ondskan, dessa ska han föra till ett land som han lovat dem. Där ska de leva med honom. Han ska välsigna dem. En slags återupprättad Edens lustgård. Tillbaka med Gud. Gud räddar. Han säger, jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och det gör han. Kungen vill inte släppa sina slavar. Det är en ganska stor grej. Så Gud sänder 10 plågor som fördärvar landet. Och förtryckarna lider sjukdom, hunger, förbannelse. Och till slut så knäcks kungen. Och han släpper dem. Och vilken dag det måste ha varit. Och de går ut. Men kungen ändrar sig. Hans armé jagar dem och tar fast folket vid havet. Omringar dem. Men han har inte förstått det här att Herren räddar. Och vi kan läsa i andra Mosebok kapitel 14. En av de mest avgörande stunderna efter skapelse och syndafall. Tror jag, stunden som definierar gamla testamentet. Andra Mosebok 14 från vers 21. Och Mose räckte ut handen över havet. Och Herren drev då undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Israels barn gick rakt igenom havet på torr mark medan vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Herren räddar. Och egyptierna, galet nog, följer dem in i havet. Jag tror inte ens man behöver ha läst Bibeln för att ana vad som händer. Och vattnet vände tillbaka och täckte vagnarna och ryttarna och hela faraos här. Tänk generationer som slavlar. Och så är de fria. Och de lovsjunger: Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Och Gud har knutit sitt namn, sin identitet till detta. Det är så man känner Gud, genom att han räddar. Han är räddaren. Jag tänker på Winston Churchill. Jag är britt, så det händer ganska ofta. Han var en engelsman född på 1800-talet. Hade en karriär i armén och sen politik. Det finns mycket man kan säga om honom. Men det är inte därför han är känd. Han är ju känd för han ledde landet mot nazisterna under andra världskriget. Han var premiärminister. Det var han som hade den här V for Victory. Ja, det är därför man känner Winston Churchill. Och så med Gud. Det finns mycket vi kan säga om Gud. Men vi känner honom först och främst för att han räddar. Det är så han uppenbarar sig. Så han skapar en relation med folket. Det folket ska tänka på när de tänker på Gud. De ska älska honom för det. Det formar deras böner till honom. De lovprisar. Först där, på andra sidan havet. Men också gång på gång genom saltaren. Läs saltaren och räkna referenserna. Men också när de är i knipa. Så vänder de till Herren. Och ber: fräls mig. För Herren räddar. Det är därför de kan be om hjälp. Fräls mig ur den här situationen. Fräls mig från mina fiender. Och så också för oss. Det är väl inte för mycket av en spoiler om jag säger att Nya testamentet handlar också om att Gud räddar. De räddar ett folk från synd och död till liv i paradis. Så vem är Gud för dig? Han är den som räddar dig. Det vi sjunger om. Och utan syndafallet hade vi känt Gud bara som skapare. Men som fallna så måste vi känna honom också som räddare. Och han är det. Tacka honom. Och många religioner har inte den här uppfattningen om vem Gud är. Men det är så han har uppenbarat sig för oss. Och du kanske är här som inte ser ditt behov av att räddas. Jag har ett bra liv, jag är inte förslavad som de var. Häng med tills när vi kommer till Jesus. För han har mer att säga om vad vi behöver räddning från. Men för dem så var de verkligen slavar. Och räddningen var grunden för relationen med Gud. Och därför var Gud noga med att folket skulle minnas räddningen. Så det är punkt 2. En räddning att minnas. Så en Gud som räddar. En räddning att minnas. Räddare är Guds identitet. Och folkets då. Vilka är vi? De som Gud räddade. Vi kan läsa om påskhögtiden i Andra Mosebok 12. Han börjar: denna månad ska vara den främsta hos er. Den ska vara hos er den första av årets månader. Så årets första och främsta månad är då de minns räddningen med påskhögtiden. Varje år. Och det centrala är att de slaktar ett lamm och äter det. Och den allra första gången när de gjorde det i Egypten så stryker de lammets blod på dörrposten. Och den sista av de 10 plågorna var att Gud dödade de förstfödda i Egypten. Och blodet på dörrposterna blev ett tecken att nej, här är israeliternas hus. Och ängeln gick inte in. Och den förstfödde klarade sig, för ett lamm hade dött istället. Och varje år efter det skulle de äta ett lamm till minne av det. Och sen äter de osyrat bröd i en vecka. Och vad är det de minns då? Är det flera här i församlingen som bakar surdegsbröd? Det blir verkligen gott. Min fru är en av dem, så jag har sett hela processen. Det ingår mycket, så man lägger ihop en deg och sen ska det jäsa. Sen finns något som heter stretch and fold, som är en slags massage som brödet ska få så den mår riktigt bra. Sen ska den stelna, gärna i kylskåpet, och så ska man värma ugnen till perfekt temperatur. Gärna med en gjutjärnsgryta. Och så får man perfekt bröd. Det blir otroligt gott. Och så gjorde man också förr, innan man hade modern jäst som kan göra det snabbare. Men har man bråttom så är det möjligt att göra osyrat bröd. Och då hoppar man över hela processen, blandar mjöl, vatten, salt, slänger det i ugnen. Och man får ett hårt och torrt bröd. Inte att rekommendera. Men Israel åt osyrat bröd en hel vecka varje år. Och då minns de att under flykten från Egypten, de hade bråttom ut. Och då hinner man inte göra stretch and folds. Eller låta brödet jäsa. Så räddningen är liksom inarbetad i kulturen. I minnet. Det dyker upp på andra ställen. Så vet ni hur de 10 budorden börjar? Någon som kan. Hur börjar de 10 budorden? Jag är Herren, er Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det börjar inte med lag, det börjar med räddning. Räddningen styr vad det är att leva för Gud. Det är hela grunden för livet med Gud. Och många av folkets lagar bygger på deras historia. Alltså, de har en främling ska du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Alltså, Gud utesluter rasism, för de hade själva bott hos ett annat folk. Och slaveri, det var utbrett i antiken. Men detta folk har för det första en sabbat, en dag i veckan då ingen jobbar. Oavsett vad du har för ställning i samhället. Man ska inte bara jobba. Utan människor får vila och tänka på Gud. Och så har de en lag att man skulle befria slavar var 7:e år. Till skillnad från andra länder där det var permanent. Så slaveri blev ett slags tillfälligt arbete för att jobba bort en stor skuld. Inte en lägre klass av människa som i andra länder på den tiden. Och att kidnappa någon för att göra dem till slav var straffades med dödsstraff. Och det är inte konstigt att det var speciellt kristna på 1700- och 1800-talet då som arbetade för att avskaffa slaveriet som fanns. Och de lyckades. Nu idag sker tyvärr fortfarande människohandel i det fördolda. Oftast gällande sexslavar. En helt vidrig industri. Men kristna har ett speciellt motiv för att bekämpa människohandel. Vi tjänar en Gud som befriar. Är det något Gud lägger på ditt hjärta? Och mer brett, vi vill motverka ekonomisk slaveri. Att människor är bundna av fattigdom och liksom kontrollerande ekonomiska omständigheter. Och förr ledde renodlad kapitalism till att människor utnyttjades. Deras nöd utnyttjades för väldigt, väldigt billig arbete. Men Jesus säger att arbetaren är värd sin lön. Så vi kan vara tacksamma idag för lagar som skyddar löner och arbetare. Och även vardagligt för oss själva. John Calvin tillämpade det 8:e budet. Du ska inte stjäla. Som att man tvärtom. Man ska vilja betala väl för bra arbete, tjänster och varor. Jag blev väldigt träffad och försöker omvända mig. För det är ju en väldigt självisk tendens att vilja betala absolut minimum för allting. Vi ska inte utnyttja andras arbete som att vi vill göra dem till slavar. Betala minsta möjliga. Nej, var generös. Ge lite dricks. Man kan köpa fair trade eller liknande. Och betala med glatt hjärta om du får nytta av andra tjänster. Vi vill inte göra dem till slavar, utan de förtjänar de pengarna. Och sen är räddningen påverkar allting. Folket ska minnas. Och de ska leva i det minnet. Tacksam och omtänksam. För Gud räddade mig. Det här var folket som Gud räddade. Men Bibeln slutar inte här. Men har du läst Gamla testamentet så vet du att det spårar ur ganska rejält. Folket ska vara Guds folk, följa Guds lag. Men gång på gång så vänder de sig och vänder sig bort från Gud. De vänder sig till andra gudar och behandlar varandra fruktansvärt. Trots det goda Gud har gjort och trots hans varningar. Och Gud straffar ondska för att han är god. Han tillåter inte ondskan att fortsätta. Och det kulminerar i att de förs bort i fångenskap till Babylon. Irak i nutid. De förs bort ut ur löfteslandet och till öster. Precis som Adam och Eva fördes österut ur Edens lustgård. Och folket var förtryckta i ett främmande land. Precis som i Egypten. Men så sände Gud profeter. Och de lovar en andra räddning. En större räddning. Och det finns många texter, men vi inledde mötet med att höra från Jesaja 43. En väldigt populär text. Den betyder kanske inte riktigt vad du har tänkt. Jesaja 43, vers 16. Så säger Herren, han som gjorde en väg i havet, en stig i väldiga vattnet. Han som förde ut vagnar och hästar dit, en mäktig krigshär. Där blev de liggande, de reser sig aldrig mer. Hör ni hur han anspelar på räddningen från Egypten? När han gjorde en väg i vattnet. Men vad är det Herren säger sen? Vers 18. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Så denna räddningen, det de skulle komma ihåg varje år, varje stund. Tänk inte på den, bry er inte om den. Han fortsätter, se, jag gör något nytt. Herren gör något nytt. Så stort att man kan glömma den första räddningen. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. En andra räddning. Så det är inte att Gud gör vad som helst som är nytt. Det är en specifik händelse. En andra räddning. Och det är den tredje punkten. En större räddning. Judarna blev fångade i Babylonien. Men så småningom så skickas de hem till löfteslandet igen. Och var detta den stora räddningen? Ja, det var en räddning. Och profeterna pratade om det. Men var det så stort att de kan glömma den första räddningen? Jesaja 51 säger, Gud, min frälsning ska bestå för evigt. Var återvändandet hem evig frälsning? Nej, återvändandet är en besvikelse. Läs Esra, Nehemja, Haggai. De är fattiga, de är förtryckta av en stormakt. Och de är fortfarande syndiga. Och kom med mig till Nehemja kapitel 9. Det här är helt avgörande. Det är alldeles i slutet på de historiska böckerna. Nehemja, nästan det sista som händer i Gamla testamentet. Historiskt sett. Och i Nehemja kapitel 9, vers 36 och 37 så ber Nehemja dessa ord. Han talar till Gud. Han säger, idag är vi slavar i det land som du gav våra fäder. Att äta dess frukt och dess goda. Där är vi slavar. Dess rika skörd går till de kungar du satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de vill. Och vi är i stor nöd. Hör ni, idag är vi slavar. Slavar precis som i Egypten. Precis som att Gud hade aldrig räddat dem. Ja, när jag har spelat ormar och stegar. De har landat på den stora ormen som för en tillbaka till ruta ett. De behöver räddning. Och de behöver en djupare räddning. Inte bara en andra räddning. När Nehemja sätter fingret på problemet. När han säger, för våra synders skull. De syndar. Precis som de första människorna. Och då kan de inte ha gemenskap med Gud som består. Den första räddningen var en räddning från egyptierna. Ondskan där ute. Men israeliterna är syndare också. De utnyttjar och sviker och gör våld mot varandra. Och de sviker Gud. De känner en skuld inför honom. Och eftersom Gud är god så straffar han ondska. Och det räcker inte med en tillfällig fysisk räddning. Från en plats till en annan. Nej, de behövde räddas från sig själva. Från sin egen ondska. Och de behövde något sätt att ta bort deras skuld inför Gud. För synder de har begått. Och vi behöver det också. Behöver räddas från oss själva. Det finns en naiv människosyn idag som är ganska utbredd. Som säger, människan är egentligen god. Och bara man får rätt omständigheter, rätt resurser och förutsättningar så kommer man göra rätt. För det första så stämmer det inte. Tänk på Jeffrey Epstein, han hade precis vad han ville. Och för det andra, även om det stämde, vad är det för en godhet? Att jag gör rätt om jag får precis som jag vill. Är det godhet? Människan bär en djup ondska inom sig. Och Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 8, som vi läste tidigare, att den som ägnar sig åt synd är syndens slav. Men om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Han är befrielsen vi alla behöver. Du var syndens slav. En slav till något värre än Egypten. Osynligt. Inombords. Böjd mot att frivilligt ge dig åt det som är ont. Om du inte känner sonen, Jesus, då är du fortfarande slav till synden. Och det gäller för dig om du känner dig fångad i dina synder. Så kan det vara därför. Kan inte komma ut en cykel. Men det gäller också för dig som tror dig vara fri utan Gud. Man kan vara syndens slav utan att se sina bojor. Fast i ett liv utan Gud vill inte ens komma till honom. Och det är en skrämmande situation. Men Jesus befriar. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och Jesus befriar. Jesus gör den här större räddningen. Och han anspelar flera gånger i sitt liv på uttåget från Egypten. Han visar att han är den som gör denna räddning. Så när han matade 5000 i ödemarken, väldigt likt hur Gud matade folket i ödemarken efter uttåget. Han går övernaturligt över vatten. Likt folket gick övernaturligt genom vattnet. Men den största anspelningen är när Jesus ska dö. Det är vid hans kors som räddningen sker. Så den sista måltiden är en påskmåltid. De äter lamm och osyrat bröd. Och de minns räddningen ur Egypten. Här uppenbarar Jesus den andra räddningen. Och under måltiden som handlar om räddningen från Egypten så börjar Jesus prata om sig själv och sin egen död. Så tänk om vi var på julbord tillsammans och så säger jag, allt det här jul, mat och dekorationer och presenter, det ska handla om min födelsedag. Ja, blasfemisk högmod för en vanlig människa. Men Jesus är Gudsonen. Han som kom med den större eviga räddningen. Gud hade sagt genom Jesaja, se, jag gör något nytt. Och nu vid denna måltid började. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, ta och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Detta nya stora som Gud gör är evangeliet. Frälsning genom Jesus. Tänk på det nästa gång någon citerar, se jag gör något nytt. Det handlar om evangeliet. Gud räddar. Och Gud går så långt för att rädda. Jesus nästa dag fick mycket stryk, blev piskad och hängdes på ett kors för att dö. Ett otroligt smärtsamt sätt att dö. Men han gjorde det för att rädda oss. Han rädda oss från vår skuld genom att han själv betalade straffet. Han bar straffet, döden som vi förtjänar. Så han räddar oss från skulden som vi har. Och han kan rädda oss från oss själva. För han uppstod, han ger ett nytt liv. Frihet från syndens slaveri. Och de som tror på honom, det är uttaget när han gick ur graven. Också för oss när vi får nytt liv av honom. Och slutligen från världens ondska och från döden. Även om du inte tror att du behöver räddning så kommer du dö. Men Jesus uppstod och han kan låta oss uppstå. Och han frälser oss från världens ondska. Slutligen när han kommer igen och upprättar paradis på jorden. En himmelsk stad ännu bättre än Eden. Men Jesus har du fullkomlig, fullständig, evig frälsning. Först från din egen ondska, från synden. Och slutligen till en värld helt befriad från ondska. Och inget ska förstöra. Gud räddar. Han räddar dig. Amen. Alltså tillämpning för oss. Först vi minns räddningen. Lik Israel gjorde. En kristen är en som Gud har räddat. Och en församling är en grupp människor som Gud har räddat. Så vi minns räddningen. Vi sätter den längst fram i våra tankar. Det är därför Jesus gav två tecken. Dopet och nattvard. Och båda handlar om frälsningen. Ja, vi går ner i graven med Jesus i dopet. Och uppstår till nytt liv, tvättad ren från synd. Och nattvarden tar vi del av hans kropp bruten, hans blod utgjutet. Frälsningsverket. Och våra sånger. Helt riktigt att många handlar om Jesus. Om hur han räddat oss. Det är därför vi finns som församling. Och att vi bekänner synd tillsammans gör vi. För han frälser oss från synd. Men även för oss själva hemma. Sätt det inför dina ögon dagligen. Han räddade mig. En dag ska han helt rädda mig. Och det finns ju där i Herrens bön. Så jag tycker det är bra att be varje dag. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Ja, precis som Israel i öknen som fick bröd varje dag från Gud. Och förlåt oss våra skulder. Där igen, räddning från synd. Sätt det inför dina ögon när du börjar varje dag. Frälsning i Jesus. Det är det som hela Bibeln handlar om. Så vi minns det. Och gällande Israel idag, Jesus är den stora räddningen de har väntat på. Det sker i honom. Och gällande landet, Jesus sa, de ödmjuka ska ärva jorden. Inte bara ett land, utan hela jorden. Vi får inte tro att Guds plan nu kretsar kring den första räddningen. Det var skuggan. Och verkligheten har kommit för Israel och till Israel i första hand i Jesus. Så låt oss be att fler och fler israeliter ska få del i räddningen. Och vi kan be också för hedningar. Ja, och vi kan vara optimistiska när vi gör det. För Gud är en räddande Gud. Så var optimistisk när du delar din tro. Gud vill rädda. Var optimistisk om du kommer till Conversation Cafe denna veckan. Eller i samtal med kollegor och grannar. Var inte rädd. Gud vill rädda. Så kom ihåg det. Vi minns räddningen i Jesus. Och den andra tillämpningen för oss. Precis som Israel. Att vi ska leva som räddade. Och det här finns överallt i Nya Testamentet. Men bara några exempel. Förlåtelse. Kolosserbrevet 3:13 säger, så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Vi följer honom. Och all synd som han har förlåtit mig, ja, vi måste kunna förlåta andra. Och små saker kan man bara förlåta och glömma. Ha överseende med varandra. Men det kan hända att någon har sårat dig. Och särskilt inom församlingen, då måste vi kunna prata med varandra om det och försonas. Kanske personen bara behöver möjligheten att be om ursäkt. Eller åtminstone kan man förstå varandra bättre. Vi måste kunna prata med varandra, jag vet inte det lättaste. Men du kanske behöver prata med någon. Om det finns något emellan er. Och förlåt dem. För du själv är förlåten. Så förlåtelse. Kärlek, 1 Johannes 4:11. Säger, mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Om jag är frälst av hans kärlek, då vill jag älska andra. Så sök upp möjligheterna aktivt. Ja, så som Jesus sökte upp oss. Kärleken är mer än att inte göra fel. Ha ögonen öppna. Hur kan jag betjäna, göra gott mot, visa omsorg för andra? Kärlek. Om synden. 1 Korinthierbrevet 5. Där skriver Paulus. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid. Inte med gammal surdeg. Inte med ondskans och elakhetens surdeg. Utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. När vi nu tillhör honom så rensar vi bort synd från våra liv. Ser du synd i dig själv? Rensa bort det. Jobba mot det. Han har dött för din förlåtelse, ja. Men också för att rädda dig från syndens makt. För att helga dig. Och i textens sammanhang så är det här inte individuellt. Det handlar om att en församling ska hjälpa varandra rensa bort synd. Så fråga en vän, vad kämpar du med för synder? Hur kan jag be för dig? Och faktiskt gå hem och be för dem och glöm inte göra det. Be regelbundet. Skicka en uppmuntrande bibelvers. Vi kan ju klaga på hur lätt det är att slösa tid på mobilen. Men man kan också spara tid. För man kan skicka omedelbart, pang, uppmuntran. Skicka en bibelvers. Det går jättelätt. Så låt oss använda tekniken för att uppmuntra varandra, helga varandra. Fråga personen nästa vecka. Hur går det? Och vi kan gå djupare. Vi ska kunna prata med varandra om livet. Prata målmedvetet och djupt om det vi går igenom. Och inte minst synd, om vi brottas med synd. Och lyssna då. Ställ frågor för att förstå. Och så uppmuntra ofta. Be ofta. Ge personen hjälp och råd. Och sök själv hjälp och råd. Vi är inte färdiga än. Ja, vi måste komma förbi de ytliga samtalen. Och vi som församling vill leva fria från synden. För Jesus har friköpt oss. Och sist men inte minst. Frälsta syndare har överseende med syndare. Lyssna på Titusbrevet kapitel 3. Ja, det är Paulus igen som skriver. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare. Och vara redo till varje god gärning. Att inte förolämpa någon, utan vara fridsamma och tillmötesgående. Och alltid visa vänlighet mot alla människor. Och varför? Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Det är en hög standard han kallar oss till. Lydiga medborgare, fridsamma, inte förolämpa, redo till varje god gärning. Och hörde ni, alltid visa vänlighet mot alla människor. Även onda människor. För vi var slavar. Vi var precis samma. Vi levde i ondska. Men Gud uppenbarade sin godhet och kärlek och barmhärtighet. Tänk på det när någon irriterar dig. Byter fil precis framför dig. Den stökiga grannen. Släktingen som är bra på att prata och dålig på att lyssna. Och även den som stjäl från dig. Som hotar dig. Gud älskar syndare. Som dig. Gud har gått så långt. Gav sin enda son för syndare. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Vi var slavar. Han räddade oss. Låt det styra. I tankar och ord. I känslor och handlingar. Visa världen att han räddar. Amen. Vi ber. Herre, vi prisar dig att du älskar oss och du räddar ett folk från synden och döden till evigt liv. Tack att du sänder din son för att visa oss helighet, men också för att dö för våra synder, för vår skuld och för att friköpa oss från syndens makt. Tack att han lever och ger oss nytt liv. Herre, jag ber att du skulle helga oss. Låt oss leva i den frälsningen och mer likna Jesus, som är vårt liv. Herre, vi ber att du ska använda oss, att vi ska se många räddare i den här staden när evangeliet förkunnas. Och vi ber att Jesus snart ska komma med sitt rike. Tack att vi har ett sådant hopp, för att du är en Gud som räddar. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.